Tack, tack, tack för fantastiska sånger. Underbart. Den där har jag aldrig hört förut. Har du gjort den själv? Otroligt och talande. Vackert. Och starkt. Och egentligen behöver jag inte säga så mycket nu, för det var ungefär det där som... Jag är så glad att få vara här. Vi hade en spännande kväll igår och jag kände att Gud var nära. Och det var ett väldigt fint gensvar på det som blev uttalat. Och det är ju inte så svårt, det handlar bara om att ta reda på vad Jesus säger. Vad Jesus står för, vem Jesus är och vad han vill förmedla till oss. Att vara så trogen Jesus som möjligt i det man tänker, i det man säger och det man gör. Det måste väl ändå vara den kristnes stora längtan. Den rena troheten mot Kristus, uttrycker sig Paulus. Och det är ett utmanande uttryck. Hur kan jag liksom... praktisera den rena troheten mot Kristus. Det måste ju innebära att man är trogen honom i relation, att man vänder sig till honom, har sitt hjärta öppet för honom. Ja, som det beskrevs så enastående fint i sången. Det måste ju också betyda att man är trogen hans ord. Att säga att man idkar den rena troheten mot Kristus och sen tala i strid med honom, det kan inte vara möjligt. Utan då är man ju har man gjort avvikelser från det. Jag tror också att den rena troheten mot Jesus kan innefattas i det här bibelordet som Johannes skriver, att sådan han är, sådana äro vi i den här världen. I Frälsningsarmén så sjunger vi en kör ofta, ofta. Den sjungs över hela världen. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Att tanke, gärning, ord må visa vad jag tror. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Hans ande hjälper mig bli honom lik. Att hela min varelse skulle få formas till Kristus likhet. Det är vad man uttrycker i den sången. Och om vi skulle använda uttrycket helgelse, att bli heliggjord, att bli avskild, så handlar det om att bli avskild från allt som är väsensfrämmande för Kristus och därmed väsensfrämmande för människan. För människan är aldrig tänkt att vara en slutstation för synd och mörker, utan vi är ju ämnade för någonting gott. Så att avskild från allt ont, avskild från allt orent, avskild från allt oheligt, avskild från allt destruktivt, det är vad vi längtar efter att våra hjärtan ska få vara. Men det är inte bara att vara avskild från, utan det är också att vara avskild till. Och där kommer Kristuslikheten in. Helgelsen lämnar oss inte i ett tomt vakuum, utan den för oss från det som är oss själva och det som är självorienterat in i att vara mer och mer Kristusfixerade, Kristusorienterade. Han blir vår stora livslängtan, vår stora passion. Och vi har sjungit här Emil Gustafssons odödliga sång. Som hjorten efter vatten, jag längtar efter dig. Med andens hela fullhet och Gud välsigna mig. Och det stora i detta med heliggörelse, att bli avskild från och avskild till, det är ju att det sker genom anden. Det sker genom Herren anden. Det är en oerhört viktig sanning, om man ska uttrycka sig lite teologiskt. Det är en otroligt viktig doktrin att helighet, helgelse, inte är människans verk, utan det är Guds verk. Paulus skriver, eller Petrus skriver i sitt brev, det första brevet: ni är kallade till helgelse genom anden. En fantastisk sanning. Icke genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Ett av Herrens andes viktigaste ärenden, ett av Herrens andes mest angelägna ärenden in i våra liv, det är att få helga oss och göra oss lika Kristus. Det absolut säkraste kännetecknet på att anden bor i oss, det är att vi formas till Kristi likhet. Kristus likhet, det är någonting så fantastiskt. Och det är naturligtvis mycket effektivt i själavinnandet. Jesus hade ju en viss effektivitet när han vandrade på jorden. Människor i skaror samlades runt honom bara för att han var den han var. Varför att han är den han är. Och på samma sätt vill anden föda denna Kristuslikhet i oss i tanke, ord och gärning. Och det kommer att bli ett otroligt starkt verktyg att dra människor in i förlåtelsen. In i det som Jesus har att erbjuda. Så vi behöver omfamna tanken på helgelse med öppna hjärtan. Vi ska inte tänka oss att ja, det där är väl ingenting som man kan hoppas på. Det var förr i världen. Eller vi ska inte tänka att åh, vad jobbigt. Måste jag ta mig i kragen, lyfta mig i håret, ta mig samman, skärpa mig, få ordning på mitt liv och avlägga nya nyårslöften. Fruktansvärd inställning. Allt det där är fullständigt onödigt. Utan vi kommer istället ödmjukt inför honom. Han står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd, säger Bibeln. Så vad vi behöver för att uppnå eller erhålla en djup erfarenhet av helgelse, det vi behöver också ett stort mått av ödmjukhet. Eller förkrosselse, eller omvändelse om vi så vill. Det är nästan synonyma uttryck. Vi tror övertygat och livligt på detta i Frälsningsarmén. Att helgelsen inte är ett mänskligt verk, utan att det är Guds gensvar på vår överlåtelse. Jag kommer med allt jag är, med allt jag har. Jag giver mitt allt åt Jesus, till han gav sig helt för mig. Jag ger dig allt och går den väg som du befallt. Och Guds gensvar blir denna mäktiga utgjutelse av helighet och renhet. Och kraft att leva ett alltigenom rent och helgat liv. Och det är så attraktivt och det är så värt att sträcka sig efter. Och det vet jag att ni tror på i andra kyrkor och samfund också. Jag vill läsa psalm 51. Det uttrycker här på ett fantastiskt sätt. Hade vi varit i Svenska kyrkans ordning så hade vi läst gammaltestamentliga texten, evangeliet, och så hade vi läst episteltexten. Och det blir nästan så här också nu. Jag vill börja med den gammaltestamentliga läsningen i så fall. Från psalm 51. Ni kommer att känna igen det, och det är så ljuvliga ord. Vers 3. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Men du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Och sen skulle jag vilja då läsa från, ja, jag tycker att det är evangelietexten bara för att det är Jesus som talar. Men den är hämtad ur apostlagärningarna. Och det hör till episteltexterna kanske. Det är Jesus som säger det här till Paulus när han får möta honom på vägen till Damaskus och blir radikalt omvänd. Där får också Paulus ta emot sin kallelse. Jesus talar till honom. På några få minuter så lyckas han tala om för Paulus vad han ska ägna resten av sitt liv åt. Då står det så här. I vers 18, Apostlagärningarna 26:18. Jag sänder dig till hedningarna för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som blir helgade. Både och. Syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som blir helgade. Och slutligen så vill jag läsa då de mycket välkända verserna från Johannes första brev. som är så fantastiska i vers 9 där. Kapitel 1, vers 9. Johannes första brev 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och du som är bibelläsare kommer att upptäcka gång på gång, i så gott som varje bibelbok så kommer den här dubbla strömmen till uttryck. Är det någonting som skulle kunna kallas för den dubbla strömmen, så är det detta. För det första, strömmen av förlåtelse, strömmen av pånyttfödelse, som gör att vi får frid med Gud och vi blir mantalskrivna i himlen. Vi går inte längre mot undergång och total upplösning i själviskheten och i otron, utan vi går mot en ännu djupare förening med Gud. Vi är på väg till himlen, halleluja. Det är en del av den dubbla strömmen. Men här finns också den andra strömfåran. Att vi redan här och nu i tiden får uppleva livet i Gud, det eviga livet, en försmak av det som komma skall. Och vi får bli helgade och förenade med Kristus på ett helt fantastiskt sätt. En av Frälsningsarméns tidigare generaler, han uttryckte sig så radikalt så att jag tog nästan jag drog efter andan i bänken när jag hörde det. Han sa så här: helgelse, mina kära kamrater, det är sanningen om den levande Kristus som kommer för att bo i oss och radikalisera hela vårt väsen, hela vår personlighet, ja hela vår natur, och befria oss från allt intresse för det som är orent. Oj. Det är ett oerhört uttalande, men det är precis vad det handlar om. Befriar från all längtan eller allt intresse, all dragning, all böjelse till det som är främmande för Kristus. Och naturligtvis så bjuds vi in att få gå helgelsens väg tillsammans med Jesus. Jag tror att de flesta som sitter här idag har fått sina synder förlåtna, har böjt sig för Gud och valt att tro på Jesus. Och det är vad som behövs för att vi ska bli frälsta. Men Herren vill att vi ska få uppleva fullheten av vad han vill ge. Jag är ju märkt av mitt uppdrag, som ni ser. Jag har två F på kragen här. Och många har det på sina axlar här också. Full frälsning. Förlåtelse och frihet. Det är den dubbla strömmen. Och jag tror att vi behöver återupptäcka, återerövra och börja hedra de gamla väckelse och de gamla helgelseförkunnarna på nytt. Inte minst Emil Gustafsson, som säkert är välkänd och älskad här i de här bygderna på ett alldeles speciellt sätt. Och han hade ju väldiga väckelsekampanjer runt om i Småland. Man har hört skakande berättelser om den där helgelseförkunnaren. Det finns mycket skrivet om honom. Han var en förunderlig man, må jag säga. Men han var gripen av Gud. Ett stilla barnahjärta man får dig hur som helst. Hur som helst. Det är så det ska gå till idag. Hur som helst bara. Det är klart. McDonalds och henne som har ett snabba klipp. Och billigt ska det vara. Nej du, finns ingenting av det. Ett stilla barnahjärta man får dig hur som helst. Det går dig utan smärta. Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgas så. Att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Om det är målsättningen, då tror jag att vi alla känner: åh gode Gud, då har jag nog en bit kvar på helgelsens väg. Då är det bara att gratulera, för det är underbart att få gå på den vägen. Sträcka sig mot att varenda dröm jag har, all åtrå i min själ, handlar om att de ska gå i Jesu anda. David upptäckte det här och han upplevde det här. Han längtade efter det här. För det första så talar han om syndernas förlåtelse. Utplåna mina överträdelser. Och det är gott och väl. Men han kommer också in på den andra delen av den dubbla strömmen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är väl ett av de underbaraste uttrycken för helgelsen. Att få bli välsignad med ett rent hjärta. Det hjälper ju inte om vi är alldeles så fullständigt komplett religiösa i vår yttre vandel, om inte hjärtat är rent. Ni kommer väl ihåg att det var bland det mest irriterande och mest, vad ska jag säga, stötande som fanns i Jesu ögon. När människor var korrekt i det yttre, men det var korrupt i det inre. Det var därför han var så våldsam mot den fariseiska kulturen. Han sa, ja ni vet vad han sa, ve er, ni skriftlärda fariseer. På utsidan är ni så fina, som vitmenade gravar. Men in på insidan är ni fulla av döda ben. Så man tänker, hur kan man säga så till folk? Det är fruktansvärt radikalt. Men han vet ju vad han talar om. Jesus alltså. Så han har ju rätt att säga. Han avslöjade det här yttre väsendet som dolde en inre verklighet som var helt främmande. Nej, helgelse kan aldrig komma utifrån och in. Det kan aldrig börja med att vi börjar lägga till rätta de yttre sakerna. Utan det börjar med den här bönen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och Gud välsigne David för att han är välsignad, för han är väl i himlen. Men alltså för att han lät meddela de här orden. Att han såg att ett rent hjärta är ett verk av Guds skapande makt. Han som sa, var det ljus? Och ljuset blev till ur intet. Han som samlade liksom materian och placerade ut galaxer och stjärnevärdar. Han som har sett till att molekylerna rör sig rätt så att materian håller ihop. Världsalltets skapare. Skaparen. Han kan också tala, var det ett rent hjärta, och skapa i oss ett rent hjärta. Undra på att Paulus måste uttrycka sig så här. Den som är i Kristus Jesus är en ny skapelse. Och hur ska vi kunna åstadkomma det med mänskliga fromhetsåtgärder? Det blir ju bara pinsamt, det blir bara patetiskt. Lägg ner det projektet. Utan kom istället och bär fram dig själv som ett levande och heligt offer. Så ska du få se vad Gud kan göra. Helgelsen uttrycks ibland som att elden faller över en människas liv. Och den bilden är ganska vanlig. Samme Emil Gustafsson har ju skrivit den där sången. Herre, Herre, du mig utransakat och mitt hjärtas tankar känner du. Och i sista versen av den sången så står det så här. Under det att reningselden bränner och du Herre utransakar mig. Genom hela varelsen jag känner strömmar av din kärlek innerlig. En sån där migodig-sång. Så det skulle vara innerlig och migodig. Men det är inte så viktigt. Det viktiga är att när han upplever helgelsen, den gamle pionjären i helgelserörelsen, så säger han att medan det är att reningselden bränner. Och vi brukar ju tala om dopet i den helige ande som en eldserfarenhet. Han ska döpa er i helige ande och eld. Och det är ju den renande elden. Jag vet att i svensk, framförallt i modern frikyrklighet, så betonas mycket, mycket mer andra sidor av dopet i den helige ande. Och det är helt säkert i sin ordning. Man blir döpt i helige ande för att kunna verka i andens gåvor. Att få kunna verka i en andlig tjänst, och det påverkar bönelivet med tungotal och profetia och allt det som Bibeln beskriver. Och naturligtvis, det är underbara uttryck för dopet, för livet i den heliga ande. Men, jag vill verkligen stryka under. Det finns en ytterligare dimension som är oerhört viktig. Och jag skulle vilja säga att den bär upp allt det andra. Vi blir döpta i helighet, i renhet. Och jag tror faktiskt att många karismatiska skandaler hade kunnat undvikas om man hade lagt lika stor betoning vid att bli döpt i anden för att kunna leva ett heligt liv som man gör vid gåvor och tjänster och bön. Det är min personliga övertygelse. Du får pröva den tanken. Men för mig har det fötts genom, efter jag har varit evangelist i 20 år, har det fötts en sån otrolig längtan efter att få se hur Herren döper sitt folk i renande eld. Så att tanke, ord och gärning, attityd och känsla som strömmar ur de kristna människorna får vara en ström av idel renhet och godhet. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det är där det börjar. Och det rena hjärtat, vad ger det? Jo, det ger en frimodig ande. Inte bara frimodighet inför Gud, men det gör det ju naturligtvis. Om vårt hjärta inte dömer oss så är vi frimodiga inför Gud. Och på samma sätt så vet vi att när vi vet att vi har Guds närvaro inom oss, Jesus bor i våra hjärtan med sin fullhet, så blir vi frimodiga i mötet med andra människor. Vi blir också frimodiga med tanken på framtiden. Vi känner att vi framtid är i Herrens händer. I natten mörk han ljuset tänder. Han leder mig ett steg i sänder på väg till himlens land. Ja, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Jag anar ibland att bristen på frimodighet kan ha sin grund i att man fortfarande saknar erfarenheten av ett rent hjärta. Och så står det också här, ta inte din helige ande ifrån mig. Och här har jag tydligen skrivit någon gång i min bibel. Smörjelsen är beroende av renheten. Smörjelsen verkar i enlighet med helgelsens välsignelse. Och jag tror att det är så. Vi kan växa till i kraft i och med att vi växer till i renhet. Vår auktoritet kommer aldrig att bli större än vår kärlek. Och att bli döpt i heligande, det är också att bli döpt i den gudomliga kärleken. Det är väl ett av de starkaste uttrycken för helgelsens välsignelse. Det som finns i första Johannes brev där det står att den som inte är fullkomnad i kärleken är rädd. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Han antyder att vi kan få uppleva den fullkomliga kärleken komma till makt i våra liv. Det är vad det handlar om. Att bli döpt i Guds brinnande, glödheta kärlek. Och det måste vara syndens absoluta, diametrala motsats. Halleluja! Det måste också handla om tro, eller hur? Om vi säger att helighet är syndens motsats, om ni hänger med på matematiken, och otro och synd är synonymt. Synd, de tror inte på mig, säger Jesus. Så att synd och otro är synonymt. Det är en hisnande tanke att allt man gör på något sätt, i någon bemärkelse, blir synd om man inte tror. Det är omöjligt att säga att jag har inga synder i mitt liv, men jag tror inte på Gud. Det är naturligtvis absurd, eftersom att inte tro är per definition syndens urmoder. Men om det är så att helighet är syndens motsats, då måste också heligheten ha med tron att göra. Och det är därför vi kan få uppleva att när vi helgas genom anden, att våra hjärtan uppfylls av tro, av trons ande. Då är det inte längre vi som kämpar i tro på det viset, utan vi fylls av tro. Vi vet att Jesus kallas för trons hövding och fullkomnare. Och jag antar att det finns ingen här som på någon grund skulle kunna hävda att Jesus inte har en fullkomlig tro. Naturligtvis hade han det. Han var ju en demonstration av det fullkomliga förtroendet för fadern, eller hur? Han säger till mig att människosonen gör ingenting av sig själv. Han gör bara det han ser fadern göra. Vilket obrutet och fullständigt förtroende. Det är fascinerande att se Jesu relation till fadern. Bara det är ett mäktigt bibelstudium. Den är min son, den älskade. Du är min far, jag är ditt barn, och salighetens gåta. Vi får ju träda in i barnaskapet hos Gud. Och vi får också uppleva det här. Men då tänker jag så här. Den Jesus som har och äger den fullkomliga tron, det fullkomliga förtroendet, han bor i våra hjärtan. Sanningen om den levande Kristus, sa generalen, som kommer för att bo i oss med sin kärlek, med sin renhet, med sin tro och ta bort allt intresse för det som är främmande för honom. Då förefaller det så fullständigt självklart. Visst är det så det måste vara. Halleluja. Om det nu är så att en genuin upplevelse av Guds ande till helgelse helt och fullt rakt genom hela vår varelse är beroende av att vi också är villiga att överlåta oss och kapitulera till 100%. Då vill vi väl ta det steget, eller hur? En del kanske tycker att jag har spetsat till det nu. Men jag har varit med ett tag och jag har nästan fått erfara så gott som hela frikyrkligheten under många, många år. Och ibland kan jag känna så här, att det blir lite lättvindigt. Ibland tycker jag att Guds gåvor tecknas billigare än de är. Jag vet att nåden är gratis, men den är inte billig. Jag skulle vilja säga så här, frälsning är inte ovillkorlig, utan den som omvänder sig och tror ska bli frälst. Det nickar ju, jag såg att ni nickar nästan allihop här, för det var en självklar kristen undervisning. Så, och villkoret är omvändelse och tro, då får vi frälsningen. Det är ju underbart. Det är inga tunga villkor, det är ju härliga villkor. Det är skönt att få omvända sig från bröten. Det är skönt att få känna förtroende, så det är ju inga negativa saker. Omvändelse är ett oerhört ljust och positivt begrepp. Att ändra inställning, oh vilken förmån. På samma sätt är ju helgelsen en förmån. Det står inte, ja det står och står, det är frälsningsarméns lärosatser. Vi tror att det är alla troendes ångest att få bli helgade. Nej, det står, vi tror att det är alla troendes förmån att få bli helgade till hela sin varelse. Så att ande, själ och kropp finnas bevarade ostraffliga av Herre Jesu Kristi tillkommelse. Men på samma sätt skulle jag vilja lyfta fram det här att om nu frälsningen bär med sig några härliga villkor, vad är det som då som säger att en upplevelse av andens dop och fullkomligheten i Kristus inneboende i oss, att den skulle vara ovillkorlig? Jag är helt övertygad om att Gud också ger oss härliga villkor. Och jag tror villkoren är de här som David säger upp. Jag känner min synd. Jag vet att jag behöver det här. Jag erkänner att det inte är som det borde i mitt liv. Och det andra villkoret är att jag är beredd att ge upp allt för dig, Herre. Att ställa alla mina förtjänster, alla mina gåvor, alla mina fördelar, om man får säga så, till ditt förfogande. Inte för att förhärliga mig själv, utan förhärliga dig och se människor vunna för himlen. När vi har uppfyllt de kriterierna, att vi är beredda att ta avstånd från allt som är främmande för Kristus, och vi är beredda att överlåta allt som är användbart för honom, då tror jag vi kan förvänta oss, halleluja, mer än vi kan be eller tänka. Jag skulle aldrig våga predika här om jag inte hade någon sorts erfarenhet av det själv. Den 10 juli 2010 så var jag på möte på Frälsningsarmén i Västerås. Det var ett helgelsemöte. Och det var ett före detta officerspar, Lisbeth och Rolf Ekvall, som höll i mötet. Och Lisbeth läste ett litet avsnitt ur en bok av en gammal frälsningsarméofficer, kommendör Samuel Logan Brengel. Och hon läste om hur han hade fått uppleva helgelsens välsignelse i ett enda nu. Gud gjorde honom fullständigt ointresserad av synd och han blev fullständigt uppfylld av kärlek. Och när jag hörde det lilla citatet så slog det ner som en bomb i mig. Jag har tänkt på mig själv som en andedöpt kristen i många år. Och jag är säker på att det har varit så också. Och jag har sett många och härliga och förunderliga saker. Men den där söndag morgonen på Frälsningsarmén så kände jag i hela min varelse, det finns en dimension här som jag bara måste få tag på. den där friden, den där fullkomliga friden på insidan gentemot en gudlös värld. Så jag gick fram och så skulle jag be. Och så säga, ja herre, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag kan ju inte be att du ska döpa mig anden, för det har jag ju liksom varit med om. Så jag resonerar lite med Gud så där, och jag upplevde att han tyckte att det var okej. Okay. Så sa jag, ja nu får du tycka att den här bönen är dum, men jag ber helt enkelt. Låt mig få uppleva det här som Brengel var med om. Och i samma stund som jag bad det så var det som en märklig ström av frid hade gått genom hela min varelse från topp till tå. Och jag kan säga, fast när jag varit kristen i nästan hela mitt liv, jag har aldrig blivit densamma sedan den där förmiddagen. Det är så märkligt. Jag förstår på ett helt annat sätt vad det innebär. Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Sånt som kunde vara en frestelse för mig förr, när det gäller hur man talar, när det gäller attityd, när det gäller hur man möter människor. Jag har haft lite misantropiska drag ibland. Får du slå upp i någon ordbok vad det betyder. Jag tänker inte bekänna det mer än så. Men jag upplevde en sån otrolig kärlek till mina medmänniskor. Och en helt ny värme som strömmar emot mig när jag såg mina kristna syskon. Och i alla situationer och i alla läger. Jag skulle kunna utveckla det här mycket mer, men det skulle vara tröttande för dig. Och det är inte så intressant vad jag har fått uppleva egentligen. Men det underbara är att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Och vad han gjorde för mig, det kan han göra för dig. Jag tror att det finns människor här som längtar att kunna leva ett genuint, allt igenom rent och överlåtet liv. Jag tror att det finns människor här som kämpar med den här upplevelsen att varför ska det vara som berg- och dalbana trots att jag skulle vara en gammal garvad kristen vid det här laget? Jag tror att svaret är skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Du har säkert upplevt helgelsens välsignelse gång på gång. Men det har bara inbjudit dig att nu när vi samlar oss till bön i avslutningen. Att du också säger, Herre, börja om än en gång i mitt liv. Ge mig på nytt en frimodig ande. Rör vid mitt hjärta på nytt. Så att allt det där runt omkring, alla ting runt omkring, smälter bort som snö. Varför ska jag vara mer intresserad av korsord, av blomvattning och strumpstickning och telefonprat än av att vinna själar för dig? Oops. Varför ska jag vara mer intresserad av data, spel och motorer, idrott och underhållning än av att se människor vunna för Gud? Nej, det går inte. Gud behöver gripa in. Vi behöver en riktig genomgripande helgelseväckelse. Från Smygehuk i söder till Treriksröset till norr. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Och i Skillingaryd också. I Jesu namn. Amen. Herre, tack för din underbara makt att rena människohjärtan. Du har sagt, saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Herre, så vet du hur vi har det. Du vet att vi kanske ser en skymt av det, men jag vet att du skulle vilja visa dig så mycket mer. Herre, jag tackar för alla renhjärtade kristna som finns i Skillingaryd. Som är så påtagligt renhjärtade i allt det de tänker. Som är så påtagligt renhjärtade i allt det de säger. Som är så påtagligt renhjärtade i sin attityd. Som är så påtagligt renhjärtade i allt de gör. Och som är så påtagligt renhjärtade i alla sina prioriteringar. Och jag tackar dig Herre att vi ska få växa till i detta. Jag ber att du ska utgjuta din ande över oss den här söndag morgonen. Den 15 juli 2012. Här på Fridhäll. Låt oss känna att vi upplever Herre hur du kommer över oss med din ande. Vi är inte intresserade av kraftiga manifestationer i första hand. Utan att du går ända ner i djupet av våra hjärtan. Du vill ju ha sanning i vårt innersta. Sanning i hjärtegrunden. Du vill rena våra hjärtan. Så Fader, jag ber att du ska sända en våg ifrån Golgata höjd. som kan rena och helga din brud. Jag ber här att du skulle få tillträde till mångas hjärtan. Åh, tack för den där underbara sången om hjärtats rum, hjärtats hus. Jag ber att alla här inne ska ta sitt förnuft i fånga, besinna sig och släppa in dig på alla områden. Herre, tack att vi slipper anstränga oss till ett heligt liv, utan att vi istället får överlämna oss åt dig. I Jesu namn, amen.